Ja, men då säger jag välkommen till podden På tiden, vilket ju är väldigt länge sedan sist. Men det här är alltså jag, Christer Sturmark, och...
Det här är Staffan Dopping. Jag är också här.
Precis. Du är också här. Hur länge sedan var det egentligen vi gjorde podden På tiden?
Ja, jag tror att det är över ett år sedan, tror jag.
Ja, det måste vara kanske. Det. Jag undrar hur många avsnitt vi faktiskt gjorde när vi gjorde det här frekvent, men vi höll ju på ganska länge ändå.
Ja, jag tror vi gjorde 110-111 eller någonting sånt.
Ja, precis. Ja,
och sen började jag tycka att det var svårt att klämma fram poddtid. Du har ju ännu mer kapacitet för att göra poddar än vad jag har, verkar det som. Fast jag är poddredaktör.
Ja, det är konstigt. Men, nej, men jag tror att våra liv sprang iväg. Alltså mitt fritankeförlag har växt och tar allt mer tid såklart. Och... du jobbar på kvartal och ja, som ju också expanderar och växer. Ja. Så att det är inte så konstigt kanske.
Nej, inte så konstigt, men vi har några som faktiskt gärna vill lyssna på vår podd och som säger, vad grabbar, orka med, gör en till.
Ungefär. Ja, jag vet. Ja, men det är sant. Man kan väl bara säga så här att du gör ju då och då veckopanelen på kvartal, och du gör också, vad heter det, kvartal idag med jämna
mellanrum. Ja, just det. Nyhetspodden en gång i veckan.
Precis, och jag gör ju Fritankepodden och även podden med min hustru Victoria Larm som heter Den gyllene grenen. Så det är ju mycket poddande.
Och jag gör dessutom inläsningar av texter på kvartal. Oftast precis. Minst tre i veckan. Mm. Och poddas det alltid i våra liv.
Jaha, det kan man lugnt.
För David lever alltså gyllene dagar och det är guld, gröna skogar. Är det så du vill beskriva?
Jag tycker det, va? Jag tycker det. Jag menar, alltså, om man bara ska göra en liten snapshot utav läget, så vill jag ändå säga så här, på min kant med förlaget så har vi haft en stor succé med Martin Krags senaste bok Historiens återkomst, som ju beskriver egentligen utvecklingen av en regelbaserad världsordning från Wienkongressen 1814-15 till dagens krackelerande världsordning, som man ändå får säga att vi befinner oss i just nu. Det är en fantastisk bok och den har ju faktiskt gått väldigt, väldigt bra också. Och nu har vi precis släppt Joel Halldorfs bok om makten och det heliga heter den. Och det handlar helt enkelt om hur religiös retorik allt mer infiltrerat och styr politiken. Och det är faktiskt otroligt intressant därför att det är så extremt. Jag vet inte om du har tänkt på det, Staffan, men Hegseth, som alltså är försvarsminister eller numera krigsminister i USA, som han har döpt om det till. Jag vet inte om du har tänkt på, för första, att hur han ser ut. Han ser ut som en svensk gängkriminell ungefär, med tatueringar över hela armarna.
Han har ett hotfullt anlete på något vis, tycker jag.
Eller? Ja, ja, visst. Men det är ju inte heller vilka tatueringar som helst. Utan det är ju alltså... det är ju korsfararsymboler helt enkelt. Kristna korsfarare. Mm. Och han talar ju mycket i termer av ett kristet korståg. mot islam och mot antikrist, som ju... så att säga, Iran i någon mening får symbolisera just nu. Och det här är ju liksom en retorik som man inte har hört på oerhört länge. Alltså, jag tycker det är både skrämmande och ganska läskigt. Mm. Och jag menar, han tillhör ju en kyrka i USA vars ledare Wilson till exempel förespråkar dödsstraff för homosexuella, vill förbjuda eller vill inte att kvinnor ska ha rösträtt.
Är det ledaren alltså för Hegseths kyrka som tycker så här?
Ja, just det. Han menar att man ska tilldela hushållen röster istället, så att alla myndiga i hushållet får så många röster som man har myndiga i hushållet, men det är liksom inte individen som har rösträtt. Utan mannen representerar hushållet och kan ha flera röster. Jag menar, det är ju, man hade ju inte trott att det var möjligt år 2026, alltså, i en utvecklad nation.
Nej. Men det... och vi har ju val i Sverige i höst, och jag undrar om inte ändå det här världsläget och allting spelar in ovanligt mycket. Annars brukar man säga att utrikespolitik spelar nästan aldrig någon roll för svenska riksdagsval. Jag kan tänka mig att det inte riktigt stämmer lika bra i år om den här dramatiken fortsätter. Nej. Dessutom så kommer ju politiker vilja ta inrikespolitiska poäng på det som sker utrikes då på olika sätt. Annars bara det här bara med oljepris och bensin och sånt som hänger ihop med Hormuzsundet, då blir det ju en ny diskussion om tidigareringens sänkning av reduktionsplikt och annat och speciallösning då nyligen till hushållen. Om det är det rätta eller så vidare. Så att ja, världen kommer in i det svenska ovanligt mycket.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Men jag menar, Sverige har ju inte samma grad av religiös retorik i sin politik ändå. Även om det börjar krypa in även här. Men USA är ju verkligen extremt nu.
Ja.
Jag vet inte om du...
De har varit starka länge, de här kyrkorna. De högerkristna har väl varit starka länge. Men det hördes inte lika mycket när det var demokratiska presidenter. Eller hur? Nej. Det var på Reagans tid, kommer jag inte ihåg. Men han var väl ganska så religiös. Men jag minns inte den här typen av flammande retorik från hans sida.
Nej, men det får man nog säga. Det började, alltså, ja, det började ju redan svänga i slutet av 70-talet ändå. Moral majority, du vet, i USA, som ju var en reaktion på 68-rörelsens vänster hippie liksom. Och du vet, Roe versus Wade, alltså en federal garanti för aborträtt och sådär. Då kom ju moral majority, som blev en stor rörelse, evangelikal rörelse, som liksom skulle motverka den här dekadenta trenden i USA.
Just det. Putin har nog gillat den rörelsen.
Ja, verkligen. Putin har ju samma samarbete med Kirill. Ja. Så att, ja, men visst är det så. Det är fascinerande. Men jag menar, ta bara en sån inflytelserik, men ganska galen om du frågar mig, podcast värd som Tucker Carlson i USA. Han har ju klart antisemitiska drag, men framförallt, jag vet inte om du hörde hans senaste podcast, då gästas han utav en katolsk präst i USA som är exorcist.
Du, sparkar du på något slags bord som mikrofonen står på? Det är en jävla oljud alltså. Det är något knä eller någonting som går på någonting som går rakt in i mikrofonstativet och i ljudet.
Nej, det är en hund som skäller här, men...
Nej, det är någonting, det är någonting lokalt tror jag hos dig.
Inte nu va? Alltså jag sitter ju utomhus. Det blåser lite.
Ja, nej, det här var ungefär som om jag skulle göra det på det här viset.
Jaha, okej.
Okay. Ungefär så.
Nej. Men det blåser en liten aning. Men i alla fall, låt mig fortsätta. För det här är ändå rätt kul. Att Tucker Carlson har den här katolska prästen, exorcisten, som gäst. Och de pratar då om hans verksamhet som är ju, går ut på att driva ut demoner ur folk. Och du vet, alltså de saker han säger i den här podden, han säger till exempel så här: ja, men jag hade ju hand om en 10-årig pojke som var besatt av en demon och han var ganska våldsam, så vi behövde ha poliser där. Och han plötsligt så lyfte han upp två poliser i luften, en med var hand, och du vet, ungefär som Pippi Långstrump gjorde med Kling och Klang.
Ja, just det, det var poliserna. Det var inte det var inte Ruskblick och Knorrhanen hon lyfte upp, utan det
jag tror det var poliserna. Men Tucker Carlson bara så här: Wow, fascinerande. Du vet, som om det här är fullständigt rimligt liksom. Och han berättar om hur en kvinna är besatt av en demon som börjar tala latin med den katolska prästen. Och kvinnan kan ju inte latin, men när hon talar med demonens röst så talar han latin. Och så säger den här katolska prästen i Tucker Carlsons show, säger han så här: ja, och det var så intressant för att jag är inte jättebra på latin, så när jag svarade på latin och ibland böjde verben lite fel och så där, då låtsades demonen inte höra. Men när jag korrigerade mig och uttryckte mig grammatiskt korrekt, ja, då svarade demonen. Så att jag fick ju lite så här latinlektioner av den här demonen. Det var ju ganska intressant liksom, säger den här katolska prästen. Och Tucker Carlson bara: wow.
Och vad säger oss detta då om framtiden i USA? Tucker Carlson, han, ja, en del tror att han blir presidentkandidat för republikanerna nästa gång.
Ja, men alltså min första reflektion är ju så här att om en människa skulle tala om demoner, han talar ju också om att demoner besatt vissa politiker och sådär, så han gör ju verkligen politik av det här. Och om en människa skulle tala på det här sättet i någon annan kontext än det här, så skulle han ju få diagnosen paranoida vanföreställningar och få psykiatrisk vård. Men här kan han alltså vara verksam inom katolska kyrkan i USA, gästa en av de mer inflytelserika amerikanska MAGA-poddarna, och tas på allvar. Det är ju fullständigt bisarrt alltså.
Ja, det är bisarrt, men jag är inte säker på att han skulle få vård bara för att han hade de där föreställningarna, om han i övrigt hade ett välfungerande liv och inte beskrev att det var svårt för honom att leva. Då tror jag faktiskt inte att han skulle tvångsvårdas även om han hade såna här föreställningar. Alltså i Sverige, det tror inte jag.
Nej, därför att han skulle gå oupptäckt då i någon mening. Det har du ju rätt i.
Nej, det kanske skulle vara harmlöst i praktiken, menar jag. Och man ska...
Ja, men vad jag menar är då, om jag ska kvalificera mitt uttalande lite grann. Om en sån person skulle hamna hos en psykiater för diagnos, då skulle han få en sån diagnos. Men han skulle aldrig hamna där, det tror jag du har rätt i. Därför att det skulle gå under radarn.
Just det, man kan ju kanske tänka sig att en sån person skulle kunna vara välfungerande, möjligen. I alla fall som eremit i skogen. Ja, Sverige då? Vad säger, ja, du tycker det är skönt i solskenet, säger jag.
Ja, jag har det väldigt skönt här i solskenet. Det är helt fantastiskt. Ja, men Sverige... alltså de här tendenserna finns ju, men går också lite grann under radarn i Sverige. Till exempel den evangelikala delen av Sverige och Kristdemokraterna, deras starka engagemang för Israel, som ju i sig inte behöver vara något fel, men man kan ju vara engagerad för Israels sak av olika skäl, så att säga. Men de evangelikala skälen är ju för att uppfylla uppenbarelsebokens profetior om Israels utbredning och det judiska folkets hemkomst för att Jesus ska kunna återvända till jorden. Och den aspekten missar ju de flesta journalister, skulle jag säga.
Men är den tung inom svensk kristdemokrati, menar du?
Det är en intressant fråga. Jag tror så här. Jag tror att det är mer...
Jag tror det är svårt att ta reda på, faktiskt.
Ja, dels tror jag att det är svårt att ta reda på. Dels tror jag att det är internaliserat. Alltså, till exempel under Livets Ords storhetstid, som de är ju... Jag menar, Ulf Ekman har ju han har ju gått till fienden. Påven kallades ju antikrist utav Livets Ord och Ulf Ekman på den tiden, men nu är han ju själv katolik, han har ju konverterat. Men i alla fall, under deras storhetstid, då var det uppenbart att det här handlade om uppenbarelsebokens profetior. Inom KD så finns det några sådana. Det finns en sverigedemokratisk kristen evangelikal, jag glömt vad han heter, som ganska tydligt står för det här. Men jag tror också att det finns inom evangelikala kristendomen i Sverige, så är det internaliserat lite grann, det här Israels stödet, även om det kanske inte uttryckligen handlar om att uppenbarelsebokens profetior ska uppfyllas. Så ju mer fundamentalistisk man är, desto tydligare är det som är bevekelsegrunden i alla fall. Jag gjorde ju en podd för några veckor sedan med en ungjordskreationist som ju var helt öppen med detta, att Israels folk ska samlas där för att Jesus ska kunna återvända, och när Jesus gör det så måste ju judarna antingen konvertera eller brinna i helvetet, så att säga. Så det är ju inte det har ju inte med omsorg av det judiska folket som det här Israel-engagemanget finns, utan det handlar om bibliska profetior. Men jag tror du har rätt i att det absolut inte är huvudmotivationen för alla. Nej, det tror jag inte.
De ganska marginella rörelserna är förstås tusentals personer i Sverige, men jag såg att KD fick 5,7 tror jag den senaste SVT-verian. De blev alltså ganska väl till mot den här riksdagsspärren, och då skulle jag tro att det är en mycket liten andel av dem som är så där extrema som du beskriver.
Ja, det tror jag, som är så extrema. Och sen en större del tror jag har internaliserat det här från sin uppväxt och inte riktigt
så,
vet
så kan det vara. Du har tänkt på det, att det är väldigt jobbigt att orka med mer än en utrikeskris eller krig i taget, i alla fall i debatten. Alltså, Ukraina har ju dominerat så enormt de senaste 3-4 åren. Men sen så blev det då Israel Gaza som tog hela fokuset då för något år sedan. Och nu är det med Iran och länderna runt omkring. Visserligen är det massa saker som sker i Libanon, fruktansvärt många människor som har dödats där. Men ändå, nu är det Iran och USA som gäller.
Ja, visst.
Och Ukraina är på något vis lite grann i skymundan trots att det sker fruktansvärda saker där varenda då.
Ja, visst. Visst.
Och NATO, det verkar hänga på en skör tråd där med USAs support här. Det finns... Du såg att Trump var så otroligt arg på att så många NATO-länder inte hjälpte honom då med det här kriget mot Iran.
Ja,
och sa att ni får inte använda våra baser om det är till för det och det. Och det kan man ha olika åsikter om, men med tanke på att det inte alls var någon slags samarbete och någon förankring och någon gemensam grej, så kan man ju inte göra så som man ville. Men det blir ju ytterligare en förevändning för att försöka fjärma USA från NATO på olika sätt och krångla till det för NATO, så att det har ju skadat NATOs trovärdighet enormt.
Verkligen, verkligen. Och idag när vi spelar in den här podden så har ju alltså Iran och USA sina första fredsförhandlingar.
Ja, Pakistan. Som J.D. Vance leder och ihop dem med Jared Kushner och Steve Witkoff. Alltså Pakistan har jag inte så jättehöga förväntningar på just ledarskapet där, men det är ju möjligt att de har egenskaper och positioner som gör att de kan fungera som medlare ändå. De parterna kommer dit. Men du, igår, J.D. Vance har ju förresten varit emot det här kriget, det är mycket som tyder på. Han har inte alls gillat det här. New York Times hade en artikel i veckan som hade läckor från Situation Room, lägescentralen i Vita huset. J.D. Vance var inte med då, för han var utomlands, men de flesta där var väldigt negativa. Det var så Netanyahu som var på besök 11 februari och beskrev Trump och hans närmaste att så här kan vi göra tillsammans och det här kommer bli jättebra, vi slår ut det här. Och ni får Hormuzsundet och anrikningen stoppas och allt det. J.D. Vance var som sagt var inte med då, men han har varit väldigt negativ till kriget. Igår när han skulle gå in på Air Force 2 för att, och det var väl då i Budapest, för han har ju varit och stöttat Orbán inför valet i Ungern imorgon. Då säger han någonting så här om att han expects då iranierna då, va? If they show good faith så finns det en chans. Good faith, alltså, och det har då översatts av två stora svenska medier till god tro. Alltså faith betyder ju tro i den här andliga meningen, men good faith här betyder inte, och i god tro på svenska, det betyder att man är lite korkad och blivit lurad och inte förstått att man gjort någonting.
Ja.
Ungefär som en idiot, va? Jag gjorde det i god tro, men jag förstod nu att det var en tjuv jag hjälpte. Klantigt, va? Alltså när han säger good faith så menar jag förstås med goda avsikter eller med ärligt uppsåt.
Ja, just det, ärligt uppsåt, precis. Ja, det där är intressant. Det är en felöversättning.
Ja, visst. Och det har han gjort, alltså Dagens Nyheter och Sveriges Radio har gjort sig skyldiga till detta senaste dygnet.
Ord är viktiga även när de betyder något, för att modifiera lite uttrycket.
Ja, just det. För att demolera mitt uttryck, så kan man säga så.
Exakt.
Demolera, modifiera, justera, utveckla, förbättra.
Ja, nej, men självklart, jag visste, du har rätt. Det där är ju uppenbart en felöversättning.
Men i 2 veckor vapenvila på oklara grunder, alltså, det är verkligen supermärkligt det som sker. Och det är ju ett helvete för både journalister, analytiker och utrikespolitiker att agera i en sån här terräng, alltså, med den här retoriken. Helt otroligt.
En annan intressant aspekt på hur allt hänger samman, det är ju att J.D. Vance är ju skolad, mentored och driven upp av Peter Thiel, som ju är en av de mest extrema, vad ska vi säga, Silicon Valley-ideologerna, mycket förmögen och har en rätt märklig ideologi som är ett hopkok av olika transhumanistiska, extropianska idéer om människans merge med tekniken, men också med en del antidemokratiska strömningar eller tankegångar också. Och han är ju den som har liksom odlat fram J.D. Vance och supportat hans politiska karriär dit han är idag. Det är också intressant faktiskt. Och det har ju en koppling...
Man får hoppas att J.D. Vance har lärt sig att börja tänka själv, får man hoppas, men det Han är, ja, tror att han som är i praktiken har internaliserat det här som Peter Thiel har initierat på honom i unga år.
I viss mån kanske. Alltså det, jag menar, det finns ju, jag menar, det finns ju en koppling här mellan Pete Hegsets apokalyptiska föreställningar om ett korståg och Peter Thiels och hela den här AI-apokalypsen som ju också, alltså AI i någon metaforisk mening är ju ett sätt att försöka skapa en gud, gudar, en allsvetande kraft som kan överglänsa människan. Det är en slags gudomlighetssträvan i AI-branschen.
Jag har inte tänkt på faktiskt. Och inte hört någon uttrycka det där som du gör nu.
Jag tycker det är väldigt tydligt alltså att det liksom är ett gudomligande av ett fenomen. Antropomorferar in till en slags gudomlighet. Och samtidigt då den apokalyptiska dimensionen, alltså att AI kan bli ett hot. AI kanske kan utrota mänskligheten, få en egen vilja och så vidare. Va? Jag tycker att det har väldigt starka liksom, religiösa apokalyptiska drag. Nu tillhör ju jag dem som faktiskt tror att AI kan överglänsa människan i väldigt många avseenden. Och jag tror också att AI kommer skapa problem och så vidare. Men nog finns det en likhet här. Det tycker jag nog att man kan säga.
Mm.
Jag vet inte om du har följt senaste Anthropic, som heter de stora AI-bolagen, har ju utvecklat en ny modell som kallas för Mythos, eller Mythos kanske ska uttalas, som de nu inte vågar släppa offentligt därför att den har för starka förmågor, framförallt på att hitta säkerhetshål i befintliga system.
Just har du sett? Mm, det har jag sett. Och egentligen är det ju en jättenyhet då, men den finns ju liksom i havet av oroväckande saker som, ja.
Det är verkligen jättenyhet alltså, för att den kan alltså på timmar hitta, så att säga, cyberhacking-hål i alla de system, eller i sådana system som är i bruk, så att säga. Saker som skulle kanske ta år utav kompetenta personer att hitta.
Det låter ju otroligt riskabelt, men å andra sidan kan det finnas något gott i att de här hålen blir upptäckta, även om de först missbrukas, så kan det bli bättre säkerhet.
Ja, men absolut, naturligtvis. Alltså, om man visste att den här bara användes utav de som vill hitta hålen för att täppa till dem. Problemet är att om man gör den här offentlig, den här apparaten, så kommer den ju användas också av onda krafter.
Skulle tro det.
Mm.
Skulle tro
så att,
det.
Jag menar, det är en otrolig... Alltså det är ju verkligen som, det är ju som att upptäcka atomkraften liksom. Det här är ju, det är ju väldigt stort. Jag tillhör ju de som verkligen tycker att AI-revolutionen är kanske det största som har hänt sedan industrialismens genombrott. Jag tror verkligen det.
Jag tyckte månlandningen var rätt stor 1969. Och,
ja. Snart och nu har de landat.
Nej, det har de inte gjort.
Jo, Artemis 2 har landat klockan i natt på jorden.
Jag läste ju alldeles nyss här om hur riskabelt det skulle kunna vara.
Mm. Ja, men de har landat. Alla mår bra.
Jaha, vad är du för källa till detta?
Vad säger du?
Ja, du har rätt. Jag missade det. Jag fick fram att det var natten till imorgon.
Jag har rätt.
Den här värmeskölden var ju alltså lite skakigt med den här värmeskölden. Och 2700 grader. Mm. De slog ner i havet utanför San Diego 02:07 svensk tid.
Mm, precis.
Alltså jag brukar få jättemycket notiser och grejer och sådana saker, de brukar jag inte missa, men det gjorde jag faktiskt där.
Och har du sett de här fantastiska bilderna på jorden som hänger ovanför månen? Det är ju otroligt. Mm. Det är otroligt vackert. Ja. Får jag bara säga, jag stör mig ju på att svenska journalister kallar det för en jordnedgång eller jorduppgång. Därför att det sker inga jorduppgångar eller jordnedgångar på månen. Det vet du va?
Det beror på var du står någonstans på månen.
Nej.
Om du backar ner till baksidan så kommer du ju plötsligt inte se jorden.
Nej, såklart inte. Men jag menar, det sker ingen uppgång eller nedgång därför att månen vänder alltid samma sida.
Men om astronauten backar och står på månen och backar till slut, va, så blir det...
Ja. Om du rör dig på månen så kommer du se det. Men det är du som rör dig då, inte jorden.
Ja,
så att säga. Men,
ja, ja.
Men en nedgång, brukar man, en nedgång eller uppgång brukar ju handla om att den planeten man står på roterar i förhållande till himlakroppen. Och det sker alltså inte eftersom jorden och månens rotation är synkroniserade.
Men återigen, däremot,
när du däremot flyger med Artemis,
Artemis,
om du flyger med Artemis runt månen, då kommer du skenbart få en jorduppgång eller jordnedgång beroende på vilket håll du flyger. Men det är som sagt på grund av din egen rörelse. Ja, ja, petitesser kan man väl tycka, men jag tycker ord betyder ju något. Som
men du, alltså, det här är ju planen att faktiskt bygga någon slags bas på månen och sen senare mot Mars. Så att det här är ju inte bara att de en gång till besöker månen, utan det är extremt mycket större.
Ja, det är jättehäftigt.
Jag vet inte, de har ju inte nedstigit nu, men om ett år ungefär tror jag, eller lite drygt, så skulle bli det aktuellt.
Det blir coolt.
Jag tror inte att jag kan uppamma samma starka fascination som jag gjorde när jag var 13 år, alltså under månlandningarna då. Men jag tror att lite grann av den där känslan ändå kommer tillbaka.
Ja.
Jag kommer ihåg, du är lite för ung för att komma ihåg hur det var då, slut på 60-talet och 70 och sådär, men förutom att det var direktsändningar alltid från uppstigningarna, alltså även av ganska vanliga raketer som inte skulle till månen, så sände man ofta de här uppstigningarna. Men sen när man skulle hämta upp astronauterna i havet, för att USA släppte ju alltid ner dem i havet, det gjorde ju inte ryssarna på den tiden, då var det också direktsändningar, och då bröt de, alltså både TV1 och TV2 när de båda fanns, då bröt direktsändes, samsändes där, så landningen i havet. Ja, trots att det ansågs som att det var motiverat på något vis. Trots att det liksom då inte fanns konkurrens med andra. Så att jag har extremt många starka rymdminnen från 60-talet.
Ja, men jag minns ju 69, juli 69, det var väl 21 juli om jag minns rätt. Då satt jag i vår sommarstuga på Gotland och tittade på en svartvit TV och såg den första månlandningen. Det minns jag. Jag var 5 år då.
Ja, okej. Okay. Och jag var 13 och jag fotograferade med min kamera och stativ och fjärrutlösare TV-bilden.
Gjorde du det?
Ja, på natten. Jag hade en egen TV i mitt rum. Jag hade köpt en begagnad TV för 50 spänn och sådär. Det fanns, man kunde köpa det på den tiden. Så jag har bilder som jag tog på av TV:n, trots att de är jättegryniga från början. Så.
Har du kvar dem?
Ja, det är något album, ja.
Det är ju jättekul.
Det roligaste är egentligen att se hur TV:n såg ut, inte själva bilden från ja, det var tidigare. Ja. Du, Christer, har du sett den här nyaste dokumentären från SVT, Vid pump?
Nej, jag har inte sett den faktiskt, men jag har ju hört i bråket mellan Ebba och SVT. Ja.
Ja, svenska smärtpunkter är nu temat som SVT. Jag såg för ett tag sedan att SVT som gör då var jätteoroliga för att de måste skära ner, du vet, 55 miljoner kronor. De har beskrivit det som att de ska göra större skillnad nu mellan vad som är snabb rapportering och vad som är fördjupning, som de sa. Och utan att vara särskilt konkret, men jag får en känsla av att såna här, du vet, korta reportage som kanske pågår i 2 minuter, 1,5, 2, 2,5 och så vidare, att det kommer bli mindre av det, utan istället att det kommer rafsas undan med kortare telegram då. Och så kommer jag satsa på, jag kan tänka mig att den här minidokumentären Vid pump är liksom en föraning om vad SVT vill göra. Den är 19 minuter lång, alltså mycket, mycket längre än ett normalt inslag. Men absolut inte som ett helt magasinsprogram. Mm. Och så det är en del av det nya då. Men det är ju lite rart att se att Sveriges Television blir så upprörda över att Ebba Busch blir upprörd. Eller upprörd. Ja, hon är trött på det hon tycker är ett narrativ från SVT och från reportern. Och efter 10 minuter så säger han att de är otroligt politiskt färgade. De är ingen neutrala. Och det reportern säger emot, jag blir bekymrad över att du ser det som politiskt färgade. För det är ju faktiskt förstås inte, säger hon. Och det tycker Ebba Busch.
Det är klippet, såg jag.
Ja, just det. Och sen det här tycker då, jag tror att SVT vill marknadsföra sin serie Svenska smärtpunkter Vid pump, och att de tog chansen med den här beefen mellan Ebba Busch och reportern Kristina Lagerström, att de tyckte att det här var ett bra sätt att visa att vi gör någonting annat och att vi behövs, och jag tror att de faktiskt helt enkelt exploaterade bråket och överdrev det, För att nu beskrivs det nästan som att ett hot mot demokrati när en politiker kritiserar en journalist. Alltså extrema överdrifter om hur allvarligt det skulle vara, tycker jag, att Ebba Busch framförde sin åsikt. Medan då SVTs nyhetsdirektör Karin Ekman skriver alltså att hon smetar politik på professionell journalistik och det är illa. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det någon på SVT som skrev att man trasar sönder det politiska samtalet. De gick till angrepp mot en person som diskuterade skolfrågor här för mig på Twitter. Och det var helt relevant kritik som hade framförts, men det finns en otrolig prinsessan på ärten mentalitet hos flera medieföretag, och det här tycker jag illustrerar det faktiskt.
Ja, alltså det som förvånar mig lite grann med den där lilla intermezzot är ju att jag tycker att Ebba Busch, för första tycker jag väl att hon överreagerade, men jag tycker att hon måste ju få säga vad hon vill om frågorna. Hon måste ju få säga, det där var en korkad fråga, eller det där var en vinklad fråga. Men SVT borde ju inte replikera på det. De borde ju bara låta tittaren liksom avgöra om de håller med Ebba eller inte, tycker jag. SVT borde ju hålla sig för bra för att liksom gå i svaromål på det, tycker jag.
Ja. Jag kommer tänka på din gamla kompis Jan O. Karlsson som ju älskade tillrättavisa journalister. Han sa ju någon så här, frågan är konstigt ställd och illa formulerad.
Ja, det kan jag tänka mig att han sa.
Ja, jag tycker min son Cornelis tyckte det var väldigt roligt, så han använde det här uttrycket ibland.
Jag tycker att SVT överreagerade. Jag tycker att Ebba Busch möjligen också överreagerade, men hon tycker jag ska få göra det. Alltså, det tycker jag är helt i sin ordning att hon gör. Men SVT borde inte ha svarat på det, tycker jag.
De gör, tycker jag, politik av det här genom att en hög chef då går ut och säger att det är illa att en svensk statsråd eller säger vad
det borde
tycker.
De inte säga. De ska inte
precis. Och det är då det blir toxiskt här. Jag tycker verkligen att de gräver en grop på sig själva här. Vi pratade om det här i senaste veckopanelen som jag spelade in igår. Och rubriken på den är "Jo, politiker får ha åsikter om journalister." Det är rubriken. Men nedrycken eller underrubriken är den här: men SVT har rätt att försvara sig. Har du hört så nyanserat någon gång? Så jävla nyanserat.
Ja.
Då får man gå till kvartal för att få dela någonting sånt.
Du, får jag faktiskt bara, jag måste få berätta, även om det är lite reklam, för du nämnde Jan O. Karlsson. Det är ju 40 år sedan Palme mördades, och Jan O. Karlsson var ju en av Palmes pojkar, jobbade ju med honom. Han jobbade både med Tage Erlander, Olof Palme och sen då Göran Persson. Jag spelade ju in en podd med honom bara några veckor innan han gick bort 2016. Och den återpublicerade jag nu igår i Fritankepodden. I Fritankepodden. Därför att det är ändå liksom med anledning av Palmes mordet 40 år sedan och sådär. Så han är ju en fascinerande politisk röst från en gången tid liksom. Jag gör ju en lång podd med honom där jag intervjuar honom om hela hans liv, kan man säga. Och det är faktiskt hörvärt alltså. Han var en politiker, one of a kind, tycker jag. Han var ju en nära vän till mig och en mentor, så att jag är ju inte opartisk i detta, men den är hörvärd. Jag rekommenderar faktiskt den.
Han var inte så typisk som politiker. Jag tycker han kändes nästan som en slags renässansmänniska.
Ja, visst.
I alla fall var han en stark profil, och det kändes inte som att han var... Ja, okej, han växte upp förstås med hos Erlander och Palmer och sådär. Såklart han delade hela, men han kunde ha blivit vad som helst.
Ja, men jag håller med dig. Han är lite grann en Jörn Donner-typ, tycker jag.
Ja, just det. Han blev ju politiker efter att ha varit filmregissör. Och ja, just det, han var väl vd för Filminstitutet, va? Efter Harry Schein, hur det nu var. Hur hamnar vi här i diskussionen? Det här är alltså podden på tiden. Den här podden som inte lägger sig ner för att dö, trots att den ibland verkar... likstel, men det bara ser ut så. Eller hur?
Det ser ut så. Ja, för 17. Det här ska vi göra då och då i alla fall, det tycker jag faktiskt.
Det är idag den 11 april, eller hur?
Stämmer.
Det är lördag den 11 april. Jag är inte säker på exakt när den här kommer kunna höras, men det är inom kort. 2026 i året förresten. 2026 i året.
Och det händer ju så jävla mycket som man vet inte ens vad man ska börja faktiskt. Men ni går ju från klarhet till klarhet på kvartal i alla fall. Massa nyanställda journalister och det växer ju verkligen.
Ja, och det kommer en ny kaxig reklamkampanj snart. Det får jag kanske inte berätta, men...
men ni gjorde
det. Någon. Ja, just det. om drygt i bland annat i Stockholms tunnelbana.
Jaha, vad kul.
Ja, jag kan inte berätta om innehållet kan jag säga, men det kommer att väcka uppseende.
Ja, men det är jätteroligt.
Så att det är, ja, det går framåt verkligen.
Jag är just nu engagerad i min kära hustrus nya bokrelease, hennes fjärde roman, Mästaren från Venedig. Hon är på turné nu och pratar om sin bok och jag får vara med ibland och prata med henne på scenen, vilket är väldigt kul faktiskt.
Pratar du om boken då eller pratar du om ditt äktenskap?
Inte om vårt äktenskap direkt, men vi pratar om boken, men vi pratar också om den utspelar sig 1913 huvudsakligen och den handlar ju en del om mötet mellan religion och vetenskap kan man säga, så att det är ju liksom den nya fysikens framväxt finns ju med där i boken och det är ju lite grann av mitt ämne, så att alltså den nya fysiken och så här, så att vi pratar liksom om tiden och den här brytningstiden som var då. Jag vet inte om du har tänkt på det, Staffan, men det finns ju liksom tre paradigmskiften kan man säga. Ett är ju förstås den gamla tiden innan naturvetenskapens genombrott. Då var det ju religionen som definierade världsalltets funktion och världsalltets så att säga, grundläggande ontologi, liksom, struktur och sådär. Mm. Det var ju religionen som förklarade det. Och sen kom ju den här fantastiska pojken som föddes på juldagen 1642 Newton. Som var Isaac Newton, ja, precis, och som då i 40-årsåldern publicerade Principia Mathematica, som ju gav oss en helt ny världsbild och som gav oss naturvetenskapens födelse, som ju handlade om att naturen, världen styrs av mekaniska krafter, så att säga, naturlagar, gravitationen och så vidare, en slags mekanistisk världsbild. Och den gällde ju ända fram till början på 1900-talet när den nya fysiken kom och där man plötsligt var tvungen att växla perspektiv helt och hållet, därför att det lilla i världen styrs inte utav samma krafter som det stora, som planeterna och solsystemen, utan det är en icke-deterministisk världsbild, så att säga. Där,
det är fräckt av kvantfysiken att hålla på så där och krångla till.
Precis. Man hade... orsak och verkan gäller inte längre. Man kan inte säga att det här orsakar det här, utan det är bara statistiska prognoser och så vidare. Det river liksom upp, det är det tredje paradigmskiftet. Och faktiskt de första tidiga fysikerna tog hjälp av teologiska, ska säga, språkdräkter för att försöka förklara det här. Inte så att de förklarade med Gud, såklart, det gjorde de inte. Men de lånade ett språk ifrån den traditionen i viss mån, även från hinduiska filosofiska texter och så. Men i alla fall, romanen utspelar sig i den brytningstiden, det var bara det jag ville säga.
Ja, just det. Men Einstein, han sa väl här, Gud spelar inte tärning?
Ja, därför att Einstein motsatte sig ju kvantfysikens förklaringsmodell. Han sa, det är inte rimligt att det kan vara så här. Ni måste ha missat någonting.
Ja, han tror inte på det, men att han använde uttrycket Gud, en del har ju använt det för att de menar att han var religiös, tror de då att det var ett tecken på. Det brukar jag säga att det inte var så, vet jag.
Nej, han var verkligen inte religiös. Men... alltså, han gifte sig icke-religiöst, vilket var en stark markering på hans tid. Och det finns dokumenterat i brevväxlingar att han blev förbannad på dem som kallade honom religiös. Han tyckte att det var helt åt helvete. Nej, däremot använde han sig av de metaforiska uttrycken helt enkelt. För att det var ju liksom den tid han levde i. Mm.
Jaha.
Han sa faktiskt inte Gud heller. Han sa att den gamle spelar inte tärning, fast på tyska. Jag kan inte tyska, men jag vet att det var så.
Det är allt det, kanske han sa.
Ja, kanske det. Jag kan ju inte alls tyska. Men hans poäng var så här, naturen kan inte styras av slump, utan det är bara det att ni inte ännu har förstått vad som är orsak och verkan här. Så han sa, er kvantfysik är inkomplet, den är ofullständig. Ni saknar vissa element. Det där kommer att visa sig. Och nu, idag vet man ju experimentellt att det inte är så. Det finns inga dolda variabler. Och det ska inte gå in på nu för det är ganska komplicerat, men det finns så att säga, det finns empiri som visar att det omöjligen kan finnas dolda variabler. Så Einstein hade fel. Det kan man
slå fast. Ja, och just det. Vad säger du om det politiska? Det är ju liksom lite jordbävningar som sker, i alla fall får man väl säga, det här med att Sverigedemokraterna släpps in i regeringen även med liberal medverkan. KD har redan sagt nej och Moderaterna också.
Nej, vi har ju... Jag har då sagt nej.
Nej, förlåt mig. Alla har sagt ja, så säga till ja, en sån här lösning.
De har sagt ja.
Och, ja. Och det innebär ju liksom att det finns ett regeringsalternativ till höger då och inget till vänster. Vi pratade också lite grann i panelen om att Magdalena Andersson den här veckan har sagt att nej, det kommer inte något alternativ utan jag går till val på vårt parti bara.
Ja, jag såg
sen
det.
Förhandlar vi efteråt. Jan Mola som är med i panelen, han tycker att det är helt rimligt att göra sådär, men helt, man kan vara väldigt säker på, tror jag, att dels kommer journalister att fråga henne hela tiden och de andra på rödgröna sidan om hur de ska få ihop det eftersom de är så oense i några viktiga principer, bland annat om regeringsmedverkan. Och dels kommer förstås Tidepartiernas politiker att hela tiden säga ni har inget alternativ och ni vet inte vad ni får och så vidare. Det är ju tjatigt tycker jag i valrörelse att ha de här regeringsgrejerna, så att jag skulle verkligen vilja att det var mera sakfrågor, men jag fruktar att det blir väldigt mycket sånt här och på grund av att Tidepartierna har fått ihop sitt så kommer det inte handla om dem så mycket utan det kommer riktas på vänsterkanten.
Ja, det tror jag också.
Ja, sen är det också risk att det är smutsig valrörelse och sånt där, det finns ju tecken på det redan.
Ja, precis. Men jag tycker det är intressant. Alltså. Jag ska avhålla mig från moralisk värdering av liberala ställningstagande. Men jag tror att rent pragmatiskt så tror jag det är egentligen ganska enkelt. Jag tror att de gjorde kalkylen att om vi inte kommer med det här beskedet att släppa in SD, då kommer vi garanterat inte komma över 4%-spärren. Om vi däremot ger det här beskedet att släppa in SD, då finns det åtminstone någon slags statistisk chans att vi kommer över 4%-spärren. Och vi måste så att säga, vi måste se till att den chansen inte är noll.
Så måste man tänkt.
Vad sa du?
Ja, så måste man ha tänkt, för att jag tror att alternativet hade varit att nej, men självmord är bäst. Vi står fast vid en linje som gör att vi är helt säkra på att vi kommer ut ur riksdagen. Och det är så... De älskade inte döden så mycket. Nu finns det en viss möjlighet.
Ja, men exakt. Och det är ju en slags spelteoretisk analys egentligen. Som inte har någonting egentligen med politiska värderingar att göra. Utan det är ju rent spelteori.
Ja, men alltså. Det finns naturligtvis krafter i Liberalerna som menar att det meningsfulla med att vara liberal politiker har upphört att finnas. Eftersom de tycker det är så skadligt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då är det inte bara spelteori. Utan de menar helt enkelt att då blir det ett annat parti som absolut inte, alltså enligt den delen av falangen då, absolut inte kan vara meningsfullt att vara kvar.
Ja, visst. Och jag tycker det är ett helt respektabelt ställningstagande så att säga. Och det är ju inte spelteoretiskt. Jag menar att valet att bejaka Sverigedemokraterna, det är ett spelteoretiskt beslut.
Men sen verkar det ju faktiskt också som om att minst de två partiledarna inte tycker att det är så fruktansvärt mycket som skiljer dem åt. Om du hörde mysmötet i kvartal där Jimmie Åkesson valde in Simona Mohansson som sin plus en, så framstår det som att på det planet i alla fall så de avskyr inte varandras politik, de delar den inte i massa avseenden, men det är inte avsky, hat och skräck uppenbarligen från någon sida.
Nej, visst. Det är ju, de har ju kommit överens om ett spel där det här ska vara den framtoningen. Det är ju väldigt smart, alltså. Det är alltså pressmässigt smart.
Spel, framtoning, tror att det är bara en fasad alltså? Att det inte är så på riktigt att de har kommit fram till att det inte är Jerusalems förstörelse att...
Nej, jag tror inte att...
Regeringen.
Jag tror inte att deras värderingar har ändrats sen för 3 månader sedan när det lät annorlunda. Utan jag tror att det är spelteoretiska övervägningar. Men däremot tror jag att...
Men synen på den andra kan ha ändrats.
Nej, men det tror inte jag. Jag tror inte det har ändrats särskilt mycket. Det tror jag inte.
Nej.
Däremot så tror jag att det var ett väldigt mediamässigt smart drag av Jimmy att välja Simona som sin lekkamrat i eran partiledarintervju. Därför att det var ju provocerande och ögonbrynshöjande, så att säga. För många. Och ett alltså kul, alltså smart mediataktiskt drag, tycker jag.
Ja, ja. Och vi gör ju video på varann här också, så att det blir ju lite tema av det hela.
Ja, jag visste, det tror jag. Och Centerns ledare valde någon entreprenör, va? Som
ja, grundaren av elsparkcykelföretaget Voi, Fredrik Hjelm.
Vem kommer nästa gång då?
Har inte det är ett uppehåll nu, de kommer inte jämt de här partiledarintervjuerna. Och de sista två är ju Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och de kommer i slutet på maj och början på juni. Men Daniel Heldén kommer väl relativt snart.
Vem har han valt som lekkamrat då?
Det vet jag inte, och hade jag vetat det så hade jag inte fått berätta det. För att det är,
för då hade du varit tvungen att döda mig.
Ja, precis så. Och det är så svårt att göra på fjärr här, som inte sitter i samma kommun.
Men du har alla partiledare tackat ja till era utfrågningar?
Med ett undantag som heter Nooshi Dadgostar.
Har hon tackat nej eller inte? Har hon tackat nej?
Ja, tackat nej. Vi tror ju sig att vi, alltså Kvartal, att de kan komma att ändra sig. Förra valet så gjorde vi en grej som vi kom på lite för sent, att vi erbjöd alla partiledare att göra en slags sommarprogram hos oss på en timme. En sommartimme med partiledaren. Vi erbjöd det först i mars, april någonting kanske, ja, april till och med. Flera hann inte, men de flesta sa ja först. En av dem som sa ja var faktiskt Nooshi Dadgostar förra för 4 år sedan. Och sen så bokade hon av och sa nej, jag kan inte. Men de har varit väldigt ovilliga, Vänsterpartiet, att huvudtaget ställa upp på någonting för Kvartal. Så att någonting bojkottliknande har varit. Men vi har ju gått på en del pressträffar några gånger, och då kan de inte undvika. Men jag tycker osmart av Vänsterpartiet att bese sig så. Men det kan hända att det finns...
i alla fall. Ja, för oss mediekonsumenter är det ju synd. Man skulle vilja höra ert format från alla liksom.
Hon verkar ju vara en väldigt sån här fri typ, alltså pratglad och uppriktig och frispråkig med det ute efter och så där, och lekfull och träffa folk och är väldigt social och kanske har lite svårt att hålla tyst när andra pratar och så där, men jag kan tänka mig att formatet ändå skulle kanske vara väldigt gynnsamt för henne.
Borde välja mig som lekkamrat, tycker jag. Det skulle kunna bli kul.
Ja, hur tänkte du då?
Vet du, jag tror inte jag tänkte alls. Jag bara kände för att säga det.
Har hon träffat dig?
Nej, jag har aldrig träffat henne. Nej, jag tar tillbaka allt.
Ja, det är nog klokast faktiskt. Jaha, vad har du på natttygsbordet då, när du läser de fysiska böcker för närvarande?
Nej, men just nu läser jag faktiskt en bok som vi har gett ut på förlaget, läser den svenska översättningen nu, Fallet Trump utav Alan Roy, som ju är en kanadensisk journalist som analyserar, eller gör en psychological profile på Trump. Det är jäkligt kul alltså.
Det är alltså en slags psykiatrisk vinkling på presidenten, va?
Ja, eller han är ju journalist, men han är inte psykiater, men... Men en personlighetsanalys kan man säga, genom hur han beter sig och sådär.
Jag såg den på Akademibokhandeln häromdagen när jag var inne i cirklar där. Så att den var fint uppställd. Fallet Trump.
Ja, men det är bra. Vi gör ju ett event på Skalateatern 7 maj, vill jag flagga för. Man kan köpa biljetter till det när han är här och berättar om detta. Vi gör en hel kväll om demokratins läge, så att säga, under Trump-tiden. Och så har vi också Mark Sedgwick där, som är historiker, religionshistoriker, som pratar om extremhögerns religiösa rötter och sådär. Det är faktiskt väldigt intressant. Men Alan Roy gör det är en ganska lättsam bok i den meningen att det är liksom ingen djup analys, akademisk analys, utan det är han vallraffar ju på en del magamöten och sådär. Det är en ganska kul läsning faktiskt.
Ja. Det hör ju till svenska valrörelser att det är några som varnar för att demokratin är hotad. Det kommer DN Debatt-artiklar om sånt där. Jag undrar om inte Stefan Löfven och Bengt Westerberg skrev en gemensam inför förra valet.
Jo, det gjorde de.
Magdalena Andersson har beskrivit det som att, och jag tycker för mig personligen att det är ofta ganska låga kriterier som ställs upp för att hävda att demokratin är hotad. Jag har inte sett Henrik Jönssons senaste morgonvideo, men jag såg att den handlade om vad han kallade för vänsterns ryssgynnande. Han menar att överdrivna hot om att demokratin är hotad på grund av saker som sker från Tidigpartiernas sida är saker och ting som exploateras av Ryssland i propaganda mot Sverige.
Mm.
Att det är gynnsamt att få skapa bilden av ett land som håller på att trasa sönder och som en demokrati som inte fungerar.
Mm.
Intressant tycker jag, för att jag har inte sett någon som sagt vad, men jag tycker generellt sett att journalister har ofta sagt att det är ett hot mot demokratin om inte vi får göra just det här och inte släpps in där eller inte får dela det här dokumentet eller inte får en intervju och sådär. Det är otroligt onödigt att ta till det där. Det är ju som sagt en slags journalistisk atombomb att påstå att demokratin hotas om inte jag blir precis som jag önskar.
Mm. Ja, men det är ju vissa sådana begrepp som används på det sättet. Liksom. Min yttrandefrihet är begränsad också. Yttrandefrihet är begränsad för jag fick inte publicera mig på DN Debatt till exempel. Det är ju lite den. Det är ju samma anda liksom. Och jag håller med om att det är överdrivet såklart. Däremot så skulle jag faktiskt hålla med om de analytiker som säger att USA är inte på samma nivå i demokratiskt hänseende som det var innan Trump kom till makten.
Ja, det håller jag med om. USA, ja.
Väldigt sant. Det handlar om många subtila saker också. Mediehusens medlöperi liksom och försiktighet. Ja, det är jättemånga aspekter i detta. Så där är demokratin hotad.
Ja, då är det väl kanske bättre att säga det då. Det behövs liksom inga rysstroll här för att frammana den bilden.
Men det blir ju väldigt spännande imorgon faktiskt vad som händer i Ungern. För att Orbán är ju faktiskt utmanad av ett liberalt parti som ju verkar som att de kommer gå mot vinst imorgon.
Ja, det ser ut så. Det blir spännande.
Ja, det är faktiskt spännande. Och det är ju en trend åt motsatt håll än vad vi har liksom vant oss vid nu.
Och utmanaren Peter Madjar, han har alltså varit Fidesz-man en gång i tiden, så han kommer ju från Orbáns parti. Men
ja, visst.
Vi har en intressant artikel i Kvartal av Marcus Svensson, journalist, och han har träffat en präst, 75-årig präst, som var jättevän med Orbán och vigde Orbán och döpte hans barn, men på senare år så har han vänt sig mot honom och hjälper fattiga med mat utanför Budapest. Och han är avskydd nu av Orbán för att han så att säga inte ställer upp. Så att den här prästen då som verkligen var vän med Orbán, han kommer rösta på utmanaren Peter Madjar.
Det är intressant, och jag har också hört dem som säger att Orbán från början var en liberal, alltså i svensk betydelse liberal politiker. Men att han alltså i takt med växande ålder har förändrats i detta. Jag kan inte den historiken, så det är bara vad jag har hört. Men det är intressant alltså. Och jag tror att hans utmanare nu är kanske inte heller progressiv liberal, är han nog inte, utan snarare liberalkonservativ. Men i alla fall betydligt bättre än Orbán, skulle jag säga att det verkar som. Det blir jäkligt spännande faktiskt.
Sen händer det ju att vissa byråkratier och myndigheter och sånt där har blivit väldigt marinerade i en speciell ideologi om det har varit samma styre länge. Så att det är inte säkert att det går att styra om en skuta jättemycket. Men
ja, det är sant.
Men ja.
Det såg vi ju i Polen där man fick ett regimskifte som ändå inte lyckas så att säga, förändra abortlagstiftningen och massa andra saker därför att de inte har. Jag kan inte detaljerna nu, men de har väl inte en majoritet i parlamentet eller hur det nu är. Det är i alla fall de är begränsade. De kan inte göra det de vill. Hur är du, Staffan Dopping? Vi kanske ska avrunda här och istället satsa på att göra det här lite oftare än vartannat år. Vad säger du?
Jo, det kanske vi kan göra. Då kan jag bara berätta att jag just fick en flash här om att nu är fredsförhandlingarna igång i Islamabad mellan USA och Iran.
Det är så spännande. Alltså. Det är så spännande.
Det följer vi också. Det följer vi.
Ja, det gör vi verkligen.
Och så tänker vi själva och jobba på.
Det gör vi. Tack för den här gången. Podden på tiden är tillbaka i alla fall temporärt.
Med Christer Sturmark
och Staffan Dopping. Hej hej.
Ha det så bra. Vi hörs. Hej då. Hej.